Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lyssnar på Löparsnack, podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Välkommen till avsnitt 7 med temat Från berg till öken, om att springa med Tarahumara-indianerna i Copper Canyon. I extrem kyla i Lappland eller extrem hetta i Death Valley. Och om den lättaste packningen du kan klara dig på i svenska fjällen. Ja, med hjälp av lite torkade bönor och ett kreditkort förstås. Och de som snackar är Daniel Broberg, nyligen hemkommen från Mexiko där han sprang sin längsta distans någonsin. 8 mil tillsammans med Raramuri, det springande folket. Erik Ahlström, aka kungen av löpnings- och multisport-events, som har tagit äventyrs- och upplevelseloppen till Sverige. Och Otto Elmgart, med lång erfarenhet av ultra- och trailutmaningar, som bland annat Spartathlon, UTMB, PTL i Alperna och Badwater Ultramarathon i Kalifornien. Och poddsnacket börjar just där med Badwater Ultra. Ett lopp på drygt 22 mil genom världens hetaste öken. Och inte nog med det, därifrån går löpturen uppåt, uppåt mot allt högre höjd.
4000 höjdmeter har du.
Så mycket.
Netto har du. Du går ju från, säg, 200 meter under havet kanske till 2500 där du avslutar. Där målen, alltså ursprungliga, när Al Arnold, den här mannen som uppfann Badwater, han noterar ju då att lägsta punkten i de här sammanhängande 48 staterna och högsta punkten, de låg ju väldigt nära varandra, och högsta punkten är Mount Whitney. Mount McKinley ligger uppe i Alaska då. Mount Whitney har ungefär 4400 eller något sånt. Och då tänkte han sig att han skulle springa då från lägsta punkten till högsta punkten. Och lägsta punkten var ju också då temperaturrekordspunkter för hetast. Hetast någonsin. Numera så kom man inte mer än till nationalparksgränsen då på 2500 meters höjd. Och det där, hans övning, han lyckades då efter ett antal år av försök. Och sen har ju det dubblerats, det har varit fram och tillbaka. Och sen har det varit fram och tillbaka, upp och ner igen. Unsupported, till exempel av Marshall Ulrich som han heter. Som också var med när jag sprang. Han är väl uppåt 60 eller passerat 60 nu. Så att, jo, det är liksom mycket myter.
Men blir det rimlig temperatur efter ett tag? Eller alltid 50 grader?
Nej, det är det ju inte. Och det är inte självklart 50 grader heller. Mm. Säg att hade vi 49 som värst? Sifferminnet är dåligt. Men dagarna innan där så var det ju riktigt hett. Då touchar man de gamla rekorden på nivåer. Det gamla rekordet är ungefär 100 år gammalt och det har varit uppe och touchat på den nivån 4 gånger sedan dess under de här 100 åren. Och då var det skogsbränder i Arizona och allting. Så vi såg ju fram emot att det skulle bli riktigt, riktigt hett. Men det blev ett hett år. Det var det helt klart. Och det påverkar säkerligen resultaten.
Men hur länge är det riktigt hett då?
Ja, du, första dagen, då är du ju på lägsta punkten och fram till första bergspasset. Sen så går du in i Mojaveöknen och där är det mer drägligt om man säger så. Och när du sen närmar dig mål och kommer upp då på några tusen meter då, men det är ju bara sista lilla biten, då är det ju skönt och behagligt helt enkelt.
Hur lång tid tar det?
I mitt fall så tog det 29 timmar.
Men från början fortsatte de alltså då upp hela vägen upp i berget då?
Ja, och de som har gjort det här som egna äventyrexpeditioner, de har ju gjort det. Och Marshall Ulrich, han då, han på 60, han går ju dit dagen efter och slutför sista biten då. Men det är en spektakulär här. Han har ju dessutom gjort sitt eget lilla projekt att ta sig runt hela nationalparken. Grävt ner mat och vatten som ibland då har blivit taget av djur. Men klarat sig med detta. Han har sprungit tvärs över kontinenten i jorden 2008. Han skrev en bra bok om det. Running on Empty. Som är, tycker jag, läsvärd. Han har klättrat upp på Mount Everest. Han har gjort alla möjliga tokigheter. Mm. Det är en del kul personligheter där också. Pam Reed. Mm. Hon är ju ultralöpningen, sen av de stora damerna där. Hon och jag sprang jämsides en stor del av loppet. Hon har ju vunnit loppet före alla killar 2 gånger. Mm. Det finns fler helt enkelt. Det är ett kul, spektakulärt gäng.
Mm. Ja, men det här som är själva finessen tycker jag. Det är att man springer och pratar. Man springer och snackar. Det var som Johan Stene skulle ju springa upp på Hammarbybacken. Han skulle göra det med Mount Everest. Och jag känner ju inte honom innan. Utan jag svarar på Facebook. Ja, men jag hänger på, för jag bor ju precis vid Hammarbybacken. Så att, och han startade där 10:00 på lördagen. Och sen skulle han springa 101 gånger som motsvarade Mount Everest. Så jag sa, ja, men jag hänger på ett tag. Och sen så småsprang vi och snackade upp för och gjorde samma sak nedför. Och så började han förklara för mig hur det är att springa på natten och just det här. Och när man kommer från natten till det börjar ljusna. Och hur alla känslor börjar väckas till liv. Och även motsatta förhållanden. När man springer och det börjar mörkna. Och man börjar liksom gå ner på energi. Och så var precis så som jag kände det. För jag sprang 8 gånger upp och ner på Hammarbybacken. Och då var vi 3-4 tiden. Och det började bli lite mörkare. Så jag tänkte, nu räcker det nog för mig. Johan, jag sticker hem. Och som tur var så kom det lite annat folk. Och så det kom ju och varvade folk hela tiden. Mm. Men då förstod jag den där känslan. Att man varierar sig väldigt mycket i hur man känner helt enkelt. Utifrån vad det är för väder och hur det är med ljuset.
Väder och dygnsljus och sådär. Och egna svackor och sånt där. Jag kan ju säga att Johan som vi pratar om här. Han var ju en avgörande person för att mitt badwater blev så bra som det blev. Han var ju den som rådda i kulisserna och sprang som pacer med mig en större del av loppet. Helt oumbärlig. Men absolut, jag vet som du skrev inbjudan här, de långa loppen, de ger ju andra dimensioner. Om man säger, börjar man med mara, då får man lära sig att man måste dricka. Va? Det behöver man inte göra på korta tävlingar egentligen, men det måste man börja göra. Och sen när man går över till ultra, då vet man, då måste man äta. Det är liksom nästa steg upp på den här trappan. Men sen när man kommer in på den här loppen när man måste börja sova, och det behöver man egentligen inte göra på 24 timmar kanske. Det kan gå utan det om man är utsövd och det ligger rätt till. Men går man bort de där, då börjar sömn spela roll, i varje fall när man kanske passerar 36. Och då just i sin trötthet, ljusets skiftningar och allt det här, va? Det är ju spektakulära upplevelser. Då är vi nästan inne på det här med hallucinationer och sånt.
Har du en strategi för sömnen då? När ska man sova? Hur länge ska man sova?
Ja, jag kan säga att jag är inte jättedjup erfarenhet av det här. Men jag gjorde ett lopp nu i sensommaren genom Alperna. När vi var ute i 6 dygn nästan. Och sov, det var nonstop. Och då sov vi ungefär 10 timmar. Vilket var liksom på gränsen för vad jag klarar av i varje fall. Och då blir det Jag hade inte riktiga hallucinationer, men just synvillor på dagen till exempel. Det är sånt som kan uppträda då. Att man, så som det är när det är skymning eller gryning kan man ju se lite skumt. Man tror man ser en bil eller någonting, så är det en sten och sådär. Men att kunna se det mitt på dagen, det var vad jag upplevde. Men det finns ju de som har mycket mer utvecklade hallucinationer. Men vi hade en strategi för att sova då också. Vi försökte hålla ungefär, vi hade tänkt att hålla 2 timmar på natt.
Mm. Och det, då var ni 2 i ett team.
Då var vi 2 i ett team den här gången. Då sprang jag tillsammans med Peter Hjelmström, en jätteduktig och stark bergslöpare. Som hade erfarenhet från TDG, Tour de Géant, som är 330 kilometer i Aostadalen. Han blev väl nummer 2 svensk som sprang där i, vad blir det, 2013 då. Och det här loppet genom Alpen heter PTL. Det är en kille som heter Tobias Lindström som har sprungit där tidigare också.
Är det en del av UTMB? Eller?
Ja, det är en del av UTMB.
Hänger ihop med
det
på något sätt.
Exakt så. Mm. Det är ju flera lopp i UTMB, under UTMB-paraplyet. Då har vi OCC, CCC, TDG och så har du UTMB då som är, går runt Mont Blanc-massivet på den vandringsleden som heter Tour de Mont Blanc. Det är 168 kilometer och nu ett ganska stort evenemang. Och sen har man då PTL som är, har varit lite annorlunda. Det ställer, kan säga, jag har högre krav på att klara sig själv. Det är då längre, det är ungefär storleksordningen 30 mil och 25 till 30 000 höjdmeter.
Lägger till lite extra både här och där.
Ja, och det blir kanske lite en annan dimension av det också för just en orientering och
klättring.
Nej, du är inte rent, du behöver inte rent av kunna klättra. Däremot finns det vissa passager som är tekniska. Vilket innebar att vi hade till exempel med stegjärn som man kan sätta på skorna. De behövde i slutändan kanske inte använda, men det var en del av det. Och det svåra kanske med de här tekniska partierna är väl inte om det är vackert väder och det är dagsljus, utan det är när det är dåligt väder och blött och mörkt. Om man är riktigt trött, kan det stundtals bli för mycket till och med, ska jag säga, för min del.
Ja, vad händer då?
Nej, just då är det inte mycket mer att göra än att fokusera. Och liksom skärpa sig så gott det går. Det svåra är att man, att fokusera under en lång tid. Om man går på en kam eller man har en svår passage och den går över på några minuter, så är det sin sak. Men om det är en timme eller mer och du redan är nedkörd eftersom du inte har sovit och så vidare, då blir det jobbigt helt enkelt.
Men det måste ju finnas massa olika knep. Och just det här att springa asfalt måste ju vara mycket, mycket jobbigare. När man inte har sovit, när det bara matar på, då kan man nästan somna när man springer.
Ja, det kan man ju, det kan jag tycka. Jag var med på en tävling som heter fotrally här i somras, som är ett underbart upplägg. Man går ju då från Rolandsåsparken och så håller alla samma takt, och sen så är det sist som står på bena i princip då som har vunnit, och man håller en takt av vad blir 12 km i timmen. Och det är svårare man kan tro. Men där kände jag redan, jag gjorde en ganska dålig prestation och checka ut efter dryga dygnet. Men då kände jag mig dåsig faktiskt inom ett dygn. För som du säger, när det är enahanda och tråkigt, då är det mycket lättare att man liksom själv låsar till. Behöver man fokusera så håller man faktiskt tröttheten borta på ett annat sätt.
Och jag tror just inom adventure racing och sånt där, de tävlar ju nonstop. Nästan en vecka sover man några timmar. Men där varierar man ju hela tiden olika moment. Men vad som är fascinerande där är att man blir tvungen att använda hjärnan på ett helt annorlunda sätt också. Så att det inte bara rent fysiskt de är stark, utan rent mentalt. Att man var skarp och kunna läsa kartan och få hjärnan att jobba under den. Mm. Under så hårda förhållanden.
Men det man kan tänka sig där, när du säger att en tekniskt svår passage andra dagen. Om man är så trött och utmattad, det är kanske inte det att man bryter loppet, men att man trillar ner och skadar sig på fel ställe. Om det är tekniskt svårt och man är utmattad.
Ja, och det är ju det som är kanske det som är rädslan då. Mm. Jag kan säga att vi kom till en kritisk punkt där jag kände att nej, jag vill inte gå vidare. Jag vill att vi tar alternativrutten. För att vi var på väg att bli nedkörda, eller åtminstone jag var på väg att bli nedkyld. Och det var en ganska lång sträcka och en svår fortsatt passage. under svåra förutsättningar. Och i det läget så, nej. Men det är ju, för det är som du säger här, angående orientering. Det är ju svårt när man är omtöcknad. Att ta rätt beslut det kan också vara svårt. Mm. Om man är fumlig, man tappar grejer, man kanske glömmer grejer och allt det där. Va? Så det är multisporterna är nog de som kan det här på riktigt, så att säga, att hantera. Det är en annan resa, jag ska inte säga att det är enklare, men det är mer färre dimensioner i till exempel ett 24 timmars lopp eller 48 timmars lopp eller så. Där är det mycket mer den kanske renodlade mentala utmaningen och viljan och det är enklare strategier av mat och vätska och sådana saker.
Men jag tänker samtidigt att när sker egentligen olyckor, man vet ju som tävlingsarrangör att de tävlande stoppar ner huvudet under armen och kör liksom. Men jag har inte den uppfattningen att det egentligen sker speciellt mycket olyckor, utan olyckor sker ju av sådana här klantiga grejer. Jag tänker på själv, jag har varit ute och gjort massa grejer. Och vad händer? Jo, det är mer eller mindre när man ramlar på gatan och halkar på en isfläck. Och sånt där. Det är då det händer grejer. Det är inte när man är ute och gör sina äventyr. För då tror jag att man är så pass fokuserad på det man gör ändå. Så att man klarar sig.
Så är det. Men det finns nog, för de som inte har gjort det förut, tror jag det finns en oro. Just när det blir väldigt tekniskt svårt. Och man då har hållit på väldigt länge. Jag kan ju själv känna det. Jag har ju aldrig hållit på så länge då. 8 mil är längsta jag sprungit. Men jag ser ju det som, om det är riktigt tekniskt svårt och man är utmattad, då kan man inte riktigt, kan man lita på sin kropp då, i det läget. Det är en oro som jag tror många delar. Jag vet inte. Men du känner inte igen dig alls, Erik?
Nej, jag bara tänker på när jag har råkat ut för olyckor. Jag var nu ute och sprang med en kompis i Nyckelviken. Och ja, men då gick han upp på ett träd, för vi skulle ta ett foto på det här trädet. Det var 2 meter upp. Ja, så såg han där och skulle ta en rolig bild. Och så ramlade ner från det där trädet och 4 revben. Och punkterade lungan.
Liksom. Aj,
det är en kille som jobbar på Pathfinders, Adrian Nordenborg. Han har ju rest hela jorden runt liksom, och gjort mycket, mycket äventyr. Och ramlade han för lite fjuttigt träd i Nyckelviken. Mm. Så då var det 4 ambulanser.
Då var han fan avslappnad. Liksom.
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad.
Eller någonting.
Ja. Det var tillfälligheter där. Så att...
Jag tycker det är spännande så hur ni väljer ut de här äventyren, och det är klart att alltså det blir väl en trappa att man hela tiden vill vidare. Men jag tänkte, Daniel, vi börjar med dig, den här senaste, du kom ju bara hem för några veckor sedan.
Det stämmer bra det.
Och det tog dig 2 dygn bara att komma till platsen där loppet var.
Det tog faktiskt 3 dygn, för det blev 1 dygns försening på vägen. Men du borde tagit 2 dygn. Mm. Och jag var då i Mexiko i Copper Canyonen. För alla som har läst boken Born to Run så är det där den utspelar sig. Och jag åkte dit för att springa just med Tarahumara-indianerna. Då. Mm. Och det klassiska loppet som... startar i med det som boken Born to Run handlar om. Det skulle gå av stapeln för 13:e gången. Och det var en äventyrlig resa dit. Väldigt spännande. Man åker rakt in i innersta av Mexiko. Och det känner ju de flesta till att det har ju sedan många år tillbaka varit väldigt oroligt i Mexiko. Det är drogkarteller, de är inte intresserade av oss västerlänningar. Men våldet finns ändå runt omkring oss. Överallt så står det män med maskingevär. Och vätskestationerna hade då vakter med maskingevär. För dem är det ungefär som att en vakt utanför en utekrog på Stureplan eller någon annanstans har en batong. De reagerar inte när de ser ett maskingevär. Det är en del av vardagen. Så det där kommer man ju till då. Och det är klart att det finns ju någonting i bakhuvudet som gör att det här kanske inte är 100% säkert.
Visste du det här?
Att det är oroligt och drogkrig i Mexiko visste jag ju om.
Men
det som hände var att veckan innan, eller 2 veckor innan vi kom dit, så tog de en av de högsta drogledarna, en av knarkkungarna i Mexiko. Och då blir det oroligt mellan 2 karteller. Vilket spred sig ut över hela Mexiko och även i den dalgången då som vi var i. Där man då dagen innan själva loppet tog en lokal polis som då på något sätt var associerad till en av kartellerna. och rövade bort honom. Han hittades då avrättad upp i bergen senare. Och det här gjorde att den amerikanska tävlingsledningen då valde att ställa in loppet. Var på hälften av alla amerikanare åkte därifrån direkt. De hade egna bilar så de bara stack. Och vi som då kom från andra delar av världen, vi stod kvar där och undrade vad ska vi göra nu. Det slutade med att lokala myndigheterna sa det är ett lopp i alla fall. Presidenten hade varit informerad om detta och lovade att garantera säkerheten. Så att de rullade in någonstans i dalen väldigt mycket militärer. Jag har ingen aning om var. Maskingevären var där och när vi då stod och tittade på, för loppet var inställt, men så var det ändå ett lopp. Och alla indianer, det var 500 stycken Rarámuris, det är ju den lokala benämningen för Tarahumara indian som betyder springande folket. De sprang 500 stycken, 8 mil.
Och, hur många var ni då?
Ja, vi var ungefär 30 västerlänningar kvar. Och så var det ett hundratal mexikaner. Alla mexikaner och alla indianer sprang. Och vi stod där och tittade på och fotograferade dem. Så, nej, men det här är ju helt fel. Vi har kommit hit bara för att springa det här loppet. Så även om det officiella loppet är inställt, så är klart att vi ska springa med de här människorna och med de här indianerna. Så vi gick hem och bytte om och käkade frukost. Och sen sprang vi efter då. Det var en rundbana som man sprang i. Man möttes på stigarna hela tiden. Så att det kändes ju ändå, fast vi då var kanske nästan 2 timmar efter från start då, så kändes det ändå som vi var med hela vägen. Vilket var väldigt roligt. Och de blev oerhört glada när det kom ett gäng västerlänningar. Det är så viktigt för dem, för det här är ett välgörenhetslopp. Så de springer ju för att de får majs också. Så att de kommer ju väldigt, de färdigas ju lite i flera dagar och springer alltså under ett par dagar för att komma hit, för att vara med i det här loppet. Och så får de ett par månaders majsranson då. Så att för dem är det oerhört viktigt att vi är där och att vi då bidrar med ekonomiskt på olika sätt. Så att de verkligen kan få den här viktiga matransonen. Så att de var oerhört glada, för de blev ju självklart oroliga att det inte skulle bli någon framtid för det här loppet. Då. Men vi kommer se fler Caballo Blanco runs ultramaraton i Copa Canyonen, jag är övertygad om det. Ja, så att det var en spännande resa. Jag kom precis därifrån då.
Ja.
Med dramatik.
Och när bestämde du dig, liksom, när tog du reda på saker och började så här, planera själva resan? För många har väl säkert tänkt när de har läst den här boken. Åh, ett häftigt lopp, men sen stannar det
där. Är det många som har gjort det? Många svenskar?
Jag tror att jag är inte helt säker, men jag är tredje eller fjärde svensken som har varit där. Och för mig handlar det väl om, det började någon gång, jag är ingen ultralöpare i botten, utan det här var mitt första ultralopp. Jag har sprungit maraton i många år och kände väl någonstans för 4 år sedan att det stannade där. Jag fick liksom inte riktigt, jag hittade inte inspirationen att bara springa ett maraton till. Och så hade jag en kompis som jag brukar springa med som fick löparknä. Och i den vevan så ville han då testa barfotalöpning, för det var ett sätt att liksom komma ur det där med löparknät. Fick en annan vinkel på knät och så vidare. Och då tänkte jag, ja, men då börjar jag springa barfota med dig, Sven. Så att då stack vi ut och så började vi springa barfota. Och så korta distanser. Började med liksom en kilometer och så sakta byggde vi upp muskulaturen i fötter och vader. Och det tog ett par år. Efter 1 år så kunde jag springa en halvmaraton. Efter 2-3 år så vågade jag mig på en maraton då. Och nu springer jag ju bara, antingen helt barfota eller i någon form av minimalistiska skor. Jag springer i sandaler. Och därför så var det ju extra roligt att åka tillbaka till ursprunget så att säga, för hela den här liksom barfota trenden som vi ser idag, jag har ju sitt ursprung i Born to Run, och där springer ju alla i löparsandaler då.
Mm. Så du sprang det här loppet i sandalerna?
Jag sprang i sandaler, och det gick bra, och jag fick blodad tand. Jag kommer åka dit igen och springa, och jag kommer springa fler ultramaraton i sandaler förhoppningsvis. Men det finns ju utmaningar då, om man ska ha stegar på sandaler. Jag har inte riktigt tänkt ut.
Just det.
Den dagen, den sorgen.
Svårt att kombinera med. Men det jag tycker, det som jag gillar, det som är så härligt i det du berättade, är att det behöver inte vara en trappa där det ska gå fortare och fortare eller bli längre och längre, utan det kan faktiskt vara en annan dimension av det. Det kan vara en resa, som det du beskriver. Mm. Alltså både resan från att kunna springa längre och längre för den skull och hittat den vägen, och sen så den här kulturella dimensionen av det och så, den typen av, vad ska man säga, det kan finnas meningsfullhet på andra plan som man kanske hittar någon annanstans eller närmare än man tror. Mm. Det tycker jag är vad löpningen kan vara. Det är som kroppen generellt och kroppen och sinnena. Det är ett instrument för att upptäcka saker och ting och för att utvecklas själv.
Mm. Ja, men för mig är det precis som du säger. För mig är ju löpningen upplevelse. Det är ju inte tider och prestationer på det sättet. Mm. Utan det här var kanske en av de ultimata upplevelserna att få komma och springa med det här. De få löpande folk vi har kvar på jorden som verkligen till vardags springer för att förflytta sig. Och det var ju häftigt. Men det kan vara lika häftigt en dag på Söder eller Djurgården eller någonstans. Mm. Det finns härliga upplevelser där också.
Jag tänkte på, du har ju arrangerat lopp i vår svenska vackra natur, har jag sett. Den är ju helt fantastisk och mycket nära. Jag hade en arbetskamrat som häromdagen frågade mig, men nu kan du ju åka världen över och göra massa sådana där. Men faktum är att nästa projekt är mycket närmare och det är svenska fjällvärlden. Det är det som lockar. Det finns så mycket på nära håll.
Ja, vi har ju, alltså, svenska fjällen är ju helt fantastiska att ta sig runt. Och då, men också med den utrustning som finns numera. Allt från, om vi tittar på lätta kläder och lätta skor. Och skor som är just till för att springa i fjällen. Men också, om vi tittar på hur det funkar på kex och bam och sånt där. När man då springer med ryggsäck och sovsäck och liggunderlag. Och nu kan man ju ut och springa och övernatta i tält, jag tänker, på fjället. Om man inte, jag har ju sprungit Kungsleden flera gånger från Abisko till Nikkaluokta. Och då säger jag, men allt du behöver, det är kreditkort. Man behöver inget mer. Och sen så köper man mat i butikerna som finns efter tre, ja, varannan mil finns det. Eller en och en halv mil så finns det olika stugor. Så kan man handla mat i dem. Mm. Och det är 11 mil att springa det där. Så det är nästan vem som helst kan göra det. Det är inga problem. Man behöver inte ha någonting med sig i ryggsäcken egentligen. Det är bara att ombyta. Är det dåligt väder, det är bara att köra på. Den stigen är ju hur väl upptrampat som helst. Det är samma sak i Jämtlandstriangeln och springa från Storulvån till Syran och Blåhammar och tillbaka. Det är 47 kilometer. Anledningen till att jag drog igång den tävlingen är att jag är otålig. Jag har inte tid att gå den under tre dagar som de flesta gör. De knallar ju det där. Eller också som nu när jag var uppe för 2 veckor sedan. Och då tog vi bandvagnen till Syran och gjorde toppturer där. Men de flesta, de stretar på. De går från Storulvån till Syran och sen går de tillbaka. Då har de ju förlorat hela upplevelsen. Det gäller ju liksom att tänka till. Och och maximera upplevelsen genom att, i det här fallet, ta bandvagnen och vara toppturer runt Sylarna. För sträckan från Stor runt till Sylarna är ingen märkvärdig. Och i det här fallet också när man ska göra en löptävling, då gör man ju hela istället.
Mm. Och det var den här Jämtlandstriangeln unplugged?
Ja, precis. Ah. Precis, som är 47 kilometer då, som är 1000 höjdmeter. För jag kände att jag ville inte... Man blir lite förvånad när man ser svenska fjällvandrare, om jag ska vara ärlig. För att många har alldeles för mycket tunga grejer. Och det är samma sak när de går Kungsleden. De går och släpar på en stor ryggsäck. De går och släpar. De har gummistövlar eller vandringskängor. Och varför ska man ha det för? Det är bara ha ett par tunna gymnastikskor. Inte gymnastikskor, det är ett par bra trailskor. Så man tar sig fram på de här. Jag träffar ju folk som bryter benen för att de halkar på sina kängor egentligen. Så att, och har man 20 kilo på ryggen och sen så halkar man, då är det ganska stor risk för att man gör sig illa. I jämförelse om man kommer trippande med ett par löparskor och har kanske bara 3-4 kilo på ryggen.
Så att, skor som dränerar. Som,
ja, visst. Mm. Och sen kommer man fram och sen stoppar man fötterna i plastpåsar. Så att de är torra, varma. Varma fötter.
Men det gäller att man planerar sin tur då ändå, om man ska springa i fjällvärlden, så att man vet att man springer i ett område där det finns mataffärer och man har koll på var någonstans de är, så man inte springer i en annan riktning där det inte finns några mataffärer.
Nej, men vi har alltså det svenska, de fjällstugorna och STF-stugorna är jätteväl utmärkta och finns ju, det är bemannat med personal och det finns ju till och med bastu som man kan bo i. Så det är, jag brukar säga att STF, det här, de borde ju verkligen anamma det här. För vi som springer i fjällen, vi är ju världens bästa målgrupp. Vi bor i stugorna, vi handlar all mat i stugorna, vi använder vårt kreditkort. Vi gör inte som de här traditionella fjällvandrarna som går mellan stugorna och har tält och liggande lag och så i ryggsäcken och så kampar man utanför stugorna. Och så bär de med sig all mat. Men jag säger inte att det ena utesluter det andra. Jag älskar att kampa på fjället också, ha tung packning och ha med en flaska vin och äta något gott och sånt där. Inte äta frystorkat varje gång eller titta när man kommer till den här den här SDF-stugan och så går man in och tittar, undrar vad det finns för sådana här leftovers, vad de har lämnat. Man fick, en gång jag kom upp till Chechia-passet och hade missat att handla mat. Och så kom jag till Chechia-passet så allt som fanns där var sådana här bönor. De här bönorna var tvungna att ligga i vatten. Då låg i vatten tror jag en timme och så låg jag, okej, det blev middagen. Och jag har ingen frukost heller. Det blir de här bönorna till frukost och sådana svarta bönor som hade legat i.
Det var ju lyx. Det var protein. Annars brukar det vara lite ris och sådär. Va? Ja, ja. Det är bara...
Nej, men jag tog mig till Chechia, eller jag tog mig till Selk och där fanns det en stor butik. Så där var det bara frossa loss. Nej, svenska fjällen är fina.
Sen finns det väl, det finns lite nödproviant i många av de här små räddningsstugorna som finns runt om också.
Ja, det finns
så
det
om du skulle krisa riktigt så finns det lite nödproviant där ute på fjället.
Ja, fast vi ska väl inte fullständigt avdramatisera ändå och gå ut i svenska fjällvärlden. Jag tycker nog att om man är dåligt väder eller om man inte kan läsa kartan, då ska man nog kanske fundera ett varv till ändå. Jag håller med dig, det är lätt. Men sen ska du, alla har ju inte din erfarenhet heller av att röra sig där kanske, så att det är inte lika lätt att göra det.
Ja, det är lite...
gympadojor när man inte har erfarenhetsbanken också.
Ja, det kan ju hända saker. Det var så roligt. Jag tog en grupp från SDF just från Abisko till Nikkaluokta och då hade jag förberett hur skulle man tejpa om det skulle bli stukningar och sånt där. Så jag kände att det här kommer jag klara. Och så satt vi där på morgonen och väntade på att de skulle komma till frukosten i Abisko, så skulle vi sticka iväg. De kom aldrig. Och så till slut så kom de, då var det en kille som stapplade fram med en pinne som en käpp, han gick dubbelvikt. Och så, vad har hänt, vad är det? Så när han skulle knyta på sig skorna i sängen innan han skulle gå till frukost, då fick han ryggskott. Och då började man känna så här, oj, vad hade hänt om man hade varit ute på fjället? Men annars, ryggskott kan man få precis när som helst. Så det var inte egentligen... Men det var ju skönt att det skedde då, att det inte skedde när jag var mitt ute på fjället. Så det kan ju hända grejer. Så det är alltid... Det var samma sak den här grejen när jag var ute med min kompis Adrian här. Mm. Att även om man gör en sån här liten lätt tur i Nyckelviken, så måste man ha med sig uppladdad, bra laddad telefon. Man måste ha den här filten, aluminiumfilt och ombyte. För man blir väldigt snabbt kall. Alltså, så att, och det tänkte jag på bara när man är ute och springer själv. Det kan ju hända grejer hela tiden egentligen. Mm. Så jag har alltid med mig det numera.
Så du har en lista med nödgrejer? Och vad väger det då?
Nej, men, ja, det beror på, men om man är ute och bara springer någon mil runt i Nackareservaten. Ja. Nej, men det är lite bar som en gäll och första förband. Och just mobiltelefon. Ja. Och aluminiumfilten. Och någon extra tröja. Mm. Och extra vantar och en extra mössa eller en buffen och sånt där.
Då har den alltid packad också.
Ja, nej, det har jag faktiskt inte. Men jag brukar bara slänga ner ganska spontant ändå.
Det går lite på tid på året också.
Ja.
Om det är kallt. Och var man är.
Mm. Men ulltröja är alltid bra.
Ja, det är fantastiskt. Det där med smartwool-plagg behöver man ju aldrig tvätta. Mm.
Men hur tänker du kring utrustning? Och...
Jag gillar egentligen inte äga grejer. Jag vill helst inte ha någonting. För till slut så är det bara de som bestämmer vad man ska göra. Och man
springa barfota då?
Ja, jag kanske hakar på här. Men samtidigt, om man ska ut på fjället, så vill jag det jag har med mig, att det ska vara bra grejer. Så där är jag inte så knusslig faktiskt. Men jag tror det är basics egentligen, karta och kompass. Den vill jag ha. Telefon vet jag inte, litar inte riktigt på den. Och framförallt inte såna iPhone och smartphones. De är ganska värdelösa. Man ska ha, när jag har varit ute och varit kallt, ordentligt kallt, eller om det är blött, då är det en sån här gammal riktigt dum Nokia-telefon med flera dygns standby som gäller. Det funkar mycket bättre än de här moderna sakerna. Sådant. Och även förstärkningsplagg som du nämnde, Erik, i den mån det behövs. Bra vantar är skönt. Men annars så egentligen så lite som möjligt.
Ja, men ett bra regnställe är ju bra att ha.
Det är mycket värt.
Och de väger ju inte mycket. Jag menar, vissa av de här jackorna, då väger ju, man kan ju till och med stoppa ner med ett kuvert och väger 90 gram, så man kan skicka dem med ett frimärke, tänkte jag på. 90 gram för en bra jacka, det är helt otroligt.
Tips till alla e-handlare.
Vad sa du?
Tips till alla e-handlare. Ett frimärke.
återknyta till vad du sa vid Death Valley. När första gången jag klev av där och skulle tanka bilen och stod i eftermiddagens solljus, då hade jag just den här känslan av den här hettan. Om jag går ut och ställer mig några meter åt det här hållet, alltså jag förgås ju på bara några timmar. Och så tänkte jag, det enda parallellen jag kan känna det är hur det är i nordisk klimat vintertid. Om jag går ut och ställer mig i t-shirt när det är kallt ute. Va? Man har samma känsla att man klarar inte det. Va? Och värmen rinner ganska snart ur kroppen. När man är nedkyld, när man är blöt. Eller det bara är ruskigt kallt. Så det är väl det jag tänker. Just om man tänker säkerhet då, så är det främst vintertid. Så. Mm. Jag gjorde en, vad ska man säga, efter Badwater.
Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var ju typiskt amerikanskt i mångt och mycket med flaggviftande och väldigt spektakulärt färgglatt och you can do it, allt det där. Då bestämde jag för något som var tvärs emot. Så istället för det här med full support och varmt och soligt så bestämde jag mig för att göra något som var utan support och kallt och mörkt. Så jag bestämde mig för att springa just i de här trakterna från Kiruna till Narvik under Lucia-helgen.
På E14 eller?
Ursäkta?
På vägen?
På vägen, som går då från, det går ju en väg hela vägen numera. Och första försöket då i december samma år. Men jag var tvungen att avbryta på grund av dåligt väder egentligen. Det var snö, kraftig snöstorm när jag kom över på norska sidan. Och bilarna kunde inte se mig. Så att det var läge att bryta helt enkelt.
Men då hade du sprungit?
Då hade jag sprungit i 20 timmar och 15 mil ungefär. Mm. Och just när jag kände att nej, nu kan det bli svårt, det kanske snöar igen, kanske inte, jag hade min pappa och dotter som stöd i Abisko, de skulle eventuellt komma och hämta mig. Jag var lite orolig att de inte skulle komma över, att vägen skulle snöa igen. Och som sagt att jag inte syndes väl, då hejdade jag en bil med en litauisk snickare som skulle hem och fick åka med. Och sen så kommer plötsligt en snövirvel och sikten syns inte, då väjer han till höger så mycket han kan, för han vill ju inte ha ett möte förstås. Men så tänker jag, på höger sida, hans höger, det hade varit där jag sprang. Så jag var ganska glad över att det inte blev, att jag inte var kvar där i varje fall. Men sen när jag kom hem och så skulle jag ta reda på vad var det här för en plats, för jag ville ju mäta upp hur långt jag hade kommit och så vidare. Då visade det sig att det fanns ju en historia på den här platsen. På norska sidan, inte så långt från riksgränsen, 15 kilometer in på vägen, 7 kilometer från svenska gränsen, så låg ett koncentrationsläger under andra världskriget. Där alla möjliga hemskheter begicks. 250 fångar dödades där ute på det som kallas Björnefjäll. Och det, de som var förövarna var norska nazister, väsentligen, som hjälpte. Mm-hmm. Tyskar och kroatiska fascister. Och det var ganska starkt att få höra. Och det var samma helg också som det var i Kärrtorps demonstrationerna. Då svenska nazister visade sig igen tydligt. Så jag gjorde så att jag gick tillbaka och förbättrade en del av just utrustning, om vi talar det. Då hade jag mitt stormkök, bensindrivet. Så jag fixade till så jag kunde bära det med mig längs vägen. Så jag slapp tappa kroppsvärme genom att stå still. Och sen genomförde jag på nytt då, mitten av januari. Och kunde då komma hela vägen. Och pausade och gjorde en högtidsstund vid minnesplatsen för det här läget. Mm. Apropå meningsfullhet och så måste jag säga att det var ingen tävling och på något vis, men det var just som löparprojekt det mest meningsfulla jag har gjort.
Mm. Så ja, du hade mål, motivation och...
Absolut. Ja. Sådana saker spelar ju... Mm. Kroppen och knoppen hänger ihop. Så att... det var ju om möjligt starkare motivation då. Och då var det faktiskt, även om det var ljusare, så var det kallare också ner mot minus 30 då. Vilket ställde sina problem då. Mm.
Hur lång tid tog det?
Det tog, jag tror det tog 22 timmar. Och det var 18 mil ungefär. Och apropå utrustning, pannlampan la bägge två faktiskt. Så jag vet inte, jag gillar inte grejer. Men det var fullmånen.
Men pannlampan, alltså den sortens löpning är helt fascinerande. Förut så sprang man ju inte så mycket på vintertid. Men nu, och det pratar ju också om bra grejer. Bra pannlampor, lätt att ladda dem. Det bara att stoppa in dem i USB i datorn så laddar man. Och just den här känslan att springa nattetid och reflexbanor. Mm. Alltså det är ju som ett äventyr i sig, för just på kvällstid. Man känner att man går mycket snabbare, man känner sig oövervinnlig. Så att det är någonting som jag tror att vi, eftersom det är ganska mycket mörker i det här landet, så är det någonting som kommer komma jättestort, och just vinterlöpning. Just i organiserade grupper, eftersom tyvärr, det här med nu sitter vi ett gäng grabbar här och pratar löpning, men det här med tjejer och löpa i grupp, det är tyvärr tjejer är rädda i många fall att springa själva i skogen och sånt där. Så därför är det roligt just att det blir mer med organiserade grupper, så att de törs ge sig ut. Mm. Jag skulle hellre vilja att de gav sig ut själva, men många är rädda att springa på kvällen. Jag tycker det är helt fantastiskt om man ser något djur eller man ser någonting. Idag när jag var ute och sprang, nu var det inte mörkt, men helt plötsligt springer man ut i skogen och springer på någon liten stig, och sen så ser man två rådjur som står. Det ser man inte någon annanstans. Och det var utanför här lilla skogen. Här vi har små äventyr runt hörnet, helt klart.
Absolut, de finns ju närmare än man tror. Mm. Lyser till, reflexer där i mörkret.
Ja, istället för att springa de här...
Ser man två ögon.
Ja, men folk är ute och springer på de här tråkiga terrängspåren liksom. Varför gör man det? För det är på ute i skogen. Mm. Det finns stigar överallt.
Ska du starta ett sånt, tror jag?
Ja, det kan man väl kanske göra. Det vimlar jag då. Nej, men om vi tittar på trail-lopp, så den utvecklingen de senaste 5 åren är helt fantastisk. Det finns ju trail-lopp i varenda liten ort nu. Mm. Det var det ju inte när vi drog igång för 5 år sedan.
Är det 5 år sedan?
Ja, 6 år sedan som vi drog igång den här Salomon Trail Tour. Och den utvecklingen har ju varit jätterolig att se. Liksom att, också att folk springer längre och längre, och man vill ha nya utmaningar. Så att i början när vi körde den här touren hade vi bara 5 och 10, och sen blev det 21. Och nu har vi lagt in på alla våra Salomon-tävlingar och ultrar, och det ska vara mer upplevelser i en helg. Så att man åker inte, resanledningen ska vara komma dit, träffa likasinnade, föreläsningar, bra mat och hänga liksom, och kanske springa sprinttävlingar, ta dit familjen, och både halvmaraton och maraton och 5 och 10. Så att, och det är så roligt för naturen skiljer sig hela tiden på olika ställen runt om i Sverige, så att är det jättekul.
Mm. Har du något favorit?
Nej.
Lopp då, eller för nästa, eller nej?
Nej, men jag tycker att nere i Kullaberg, alltså de killarna som arrangerar Kullamannen, de är för härliga. De väver in storytelling med fantastisk natur på den här halvön där ute. Med de här, man tror ju att Skåne är platt, men de som kommer till Kullaberg, jag lovar. Där är det
jag kan bekräfta det, för inför mitt alplopp här i sensommaren så tillbringar jag sommar en vecka just på Kullaberg. Och av en slump träffar jag på en av de här Kullamannen-killarna. Ja, det var det.
som driver
och,
fyren.
Och han, precis, han var i fyren och så pekade han ut på kartan då var jag hade bästa höjdstigningen. Så då kunde jag få 182 meter från vattnet upp där. Så kunde jag ligga och köra upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så jag fick mina höjdmeter i benen, om man säger så.
Ner från absolut. Stranden?
Och ner från stranden. Och, sen så, och då fick stavarna liksom behövdes för att det var så pass brant. Och på vägen ner så fick jag låren vad de skulle ha. Så att, nej men du, helt rätt. Det är en underbar miljö där. Så man behöver inte åka så långt. Egentligen. Man behöver inte åka till Death Valley, man kan åka till Kullberg.
Man kan springa runt i Nackareservatet också, ja, man är i Stockholm. Eller man kan springa runt någon annanstans. Nej, men alltså varje stad i Sverige har, jag lovar, de har jättefina skogar och stigar. Mm. Så det är bara ut och testa. Och med den här tekniken också, med att ha en bra karta eller via GPS eller vad. Man måste bara prova.
Men ser du på utländska, alltså när du har startat och du har liksom varit lite före din tid och tagit det här till Sverige, äventyrsloppen och sådär. Har du liksom, är det förlagor utomlands?
Ja, så var det nog lite. När jag drog igång den här tävlingen uppe i Björkliden nu, som heter BAM då, som är inne på 22 året, då gjorde jag bara en råkopia av det som skedde i Skottland. Den här Kim och Karimor International Mountain Marathon. Varför ska inte det här finnas i Sverige för? Så var det. Och samma sak var det när jag startade multisport i Sverige också, när Åre Extreme Challenge. Då var en kompis till mig från Nya Zeeland som sa, du Erik, det med multisport, det finns ju inte i Sverige, ska vi starta? Ja, det kan vi väl göra. Så att, och samma sak var med den här Kebnekaise Classic också, med skidalpinist. Då hade jag kikat på tävlingar nere i Europa. Så att det är bara hålla ögonen öppna och plocka, ha lite fingertoppskänsla förstås, och ta det som känns rätt i tiden just då.
Men är det någon skillnad, tänker så här, på liksom feststämning eller åskådare?
Ja, det är extremt stor skillnad. Jag gillar ju både Nya Zeeland och USA just på grund av att lite mer high five, lite mer stämning. När man går till en nummerlapsutdelning i Europa eller man gör i USA, då är det halva grejen. De bygger som ett stort event kring själva nummerlapsutdelningen och också runt själva tävlingen. Och jag tycker att Vi publik i Sverige är väldigt tråkiga, rent ut sagt. För att man hejar på dem de första två, tre. Och sen så av någon anledning så falnar det här. Liksom, att man hejar inte på de andra. Man hejar på kanske de man känner. Men framförallt är det motionärerna som har varit ute länge. Det är dem, det är vi som man ska heja på. För det är vi som gör den stora insatsen. Jag vet inte riktigt varför det är så. Det är till och med blivit så på Stockholm Marathon att folk hejar inte så mycket längre som de gjorde förr i tiden. Mm. Så jag springer alltid omkring med en stor sån här koskälla och ger high five och försöker skapa lite bättre stämning. Mer sån alpkänsla.
Man måste nästan klä ut sig för att folk ska
kommentera. Ja, ungefär. Det är speciellt, ja. Nej, men jag rekommenderar att man ska ut och uppleva olika tävlingar utomlands, för det är jätteroligt.
Mm. Och just det är en speciell känsla.
Tävlingar, alltså det är ju inte, man är ju inte där för att tävla. Jag brukar säga att jag tävlar med två personer. Den som ligger framför mig, den som ligger bakom mig. Och sen så, jag gör mitt bästa, liksom, vad jag placerar mig, vilken tid jag har. Det spelar ingen roll, jag har en schysst upplevelse. Jag tittar på naturen, jag luktar på blommorna, jag känner liksom bladen som passerar. Det är att man använder alla sina sinnen när man är ute på en sån här. Det blir som ett äventyr och då delar man det med de som man är med, och det tycker jag just med ultralopp, att då delar man det ännu mer. Jag kommer ihåg, jag sprang den här Jämtlandstriangeln med en kille och vi sprang oss där och snackade och sa, du Erik, kan inte du hjälpa mig? Jag har en baguette i ryggsäck. Ja, schysst, vi sprang där, han öppnade sin baguette och vi delade på baguetten och sen så stack han iväg och sen så visade det sig att jag kom i kappen och så gick vi och pratade och sådär, eller sprang och pratade. Det är det som är själva grejen, man får ju vänner för livet på så sätt.
Det är
sätt.
Det ordet kompanjon står för, den man delar sitt bröd med. Det
är
symboliskt också.
Ja, herregud. Det är väl det folk har gjort i alla tider, färdas tillsammans och delar bröd. Nej, men det är klockan. Jag tycker det är om det du säger också om alla sinnen och öppna dem. Och det kanske också är det som barfotalöpningen ger, att man är lite mer närvarande i det man håller på med. Och det är kanske där man, när man jagar tider eller jagar prestation, om man är inne i det har sina förtjänster. Det är liksom, det kan vara att överträffa sig själv eller att sträva mot något. Men det kan också vara just den där upplevelsen att gå in i det. Det är nästan Det skulle jag säga. Det är ett tecken på personlig mognad när man går där.
Nej, men det här med att springa barfota eller springa med ett par luna sandaler, det är ju också. Och bara på ett par shorts. Man känner sig, nästan
otrolig, naken. Ja, det är en otrolig frihetskänsla när man bara kan gå ut med ett par shorts och gå ut och springa. Ja, helt barfota, utan klocka, utan någonting. Man kan ta ett dopp i någon sjö om man känner för det. Det är en otrolig frihetskänsla. Man känner verkligen naturen. Och är man helt
jag brukar säga stort flim på läpparna. Ja. Så kommer någon springande och jag bara high five. Och han tittar på vad det där för idiot.
Ja, men det är ren glädje. Man känner in underlag och allting. Och det är det som är det häftiga med barfotalöpningen. Sen har man ju andra utmaningar då. Du berättade om vinterlopp och sådär. Det ställer ju andra krav på om man då ska springa i sandaler som jag gör.
Gör det på vintern också?
Ja, jag springer året runt i sandaler. Jag springer bara barfota på sommaren. Men i sandaler springer jag i året runt.
Och då, den här lilla grejen vid stortån, hur
ja, då? Man har ju en liten flärp mellan stortån och tårna, resten av tårna. Och där finns det ju sockar som är specialdesignade för det. Så kallade tabby socks.
Såklart!
Så att det finns en egen... tabby socks heter de. Det finns en egen stortå och så sitter de andra tårna ihop. Det finns jättevarma flissockar som jag har. Jag springer i 10 minus och det är varmt och skönt. Det finns neoprensockar som surfare använder. Jättetunna, fina, som då håller vätan ute. Och de här grejerna kan man då kombinera på olika sätt så att man då hela tiden försöker hitta liksom, vad kan jag använda. Jag skriver isdubb i mina sandaler på vintern.
Den är seriös.
Då måste man ta, jag tycker bäst om att springa i tunna sulor, kanske 6 mm tjocka sulor. Framförallt på vägar och stigar då. Men blir det väldigt tuff terräng så tar man gärna en lite tjockare sula. Och även vintertid då måste man ta kanske en centimeter tjock sula, för att då måste man ha utrymme för skruvarna då när man skruvar upp dem, så man inte känner dem igenom sandalen. Så att det finns en sandal för precis varje tillfälle.
Det borde vi ha förstått. Och jag är en sån här vild gissning. Kan det komma från USA?
Ja, det kommer från USA. Men isdubbarna är någonting som vi hittat på här hemma.
Det var helt de här Best Grip?
Ja, de är italienska, va? Ja, det är de jag kör. Jag tror att de är italienska. Jättebra. Mm. Jag var ju och hälsade på Barfota Ted i Seattle nu när jag var, som då driver Luna Sandals som du nämnde. Som är en av de som är huvudpersonerna i boken Born to Run. Och vi diskuterar just det här med trail running då. Och han säger att man ska ha riktigt tjocka och grova sulor och riktigt tjockt då. Ja, det stämmer jättebra när det är torrt och fint och det är förutsättningar som man har uppe i bergen då. Men om man kommer till svenska fjällvärlden så är det kanske inte riktigt det man vill komma åt, utan då kan du ha en mycket tunnare sula. Så att hela det här, visst, du vill fortfarande ha en grov sula som griper fast i lera och i mossa och så, men du vill gärna ha en tunnare sula då. Du behöver inte den här tjocka sulan för att skydda dig mot stora vassa stenar som du har i bergen. Så att beroende på var du ska springa någonstans så har du olika sulor. Och det tycker jag är ganska fascinerande. Jag börjar komma in i det här nu. Liksom, vad ska jag ha för sula på mina sandaler?
Nej, men det är väl inget konstigt. Det är som jag säger, en hel del undrar, vad ska jag ha för trailskor? Jag säger, men du ska inte bara ha ett par trailskor. Ja, men det funkar inte. Men vad gör vi, bara ha ett par skor? Men jag frågar, har du bara ett par skor annars? Har du bara ett par finskor? Har du bara ett par promenadskor? Då har vi flera par skor. För det är bara att titta på hur det ser ut i Sverige. Vad har vi för slags terräng? På vintern ser det ut på ett sätt. Hösten och våren ser det ut på ett sätt. Om man springer i Kullaberg runt Vitsipporna där. Eller om jag springer i skogen uppe i Jämtland. Eller om jag springer med en tung ryggsäck och behöver mer support på mina skor. Om jag springer i Alpen eller om jag springer i Bergåret. Så klart man måste ha minst 5 par trailskor.
Man kanske springer på fjällmyr då.
Ja, alltså tricket, det finns två tillfällen när jag har upplevt att sandaler inte är bra. Det ena är när man springer just i myrar och sånt, när det suger fast och man fastnar liksom i sandalen, för sitter fast på foten, runt foten, så sitter den fast i.
Så glider man runt.
Och så glider man runt där. Och det är ganska oskönt. Och ett annat tillfälle är om man ägnar sig åt swimrun. Då blir det så att man dras bakåt när man försöker kråla med sandaler. Jag har nämligen provat. Och det gick inte bra alls. Då är det mycket bättre att ta av sig sandaler och ha dem som paddlar i händerna. Så här. Det var ganska effektivt.
Ja, just det.
Men det finns tillfällen när det inte är bra med sandaler. Men man försöker hela tiden hitta det. Frihetskänslan tycker jag är så stor. Så att det överväger då att välja någonting annat för fötterna. Så att jag försöker hela tiden hitta ett alternativ. Men just myrar är ett sånt område när det inte är optimalt.
Ja, när det blir blött, när det är geggigt.
När det är riktigt geggigt, så du sugs liksom, när du suger fast i underlaget. Men blött är okej, men just det här man suger fast i.
Dop och bröllop är inga problem.
Dop och bröllop funkar. Ja, ja. När jag går på kalas i sandaler, det är...
Ja, men det är häftigt också, jag tycker, utifrån när jag börjar springa med dem och när jag börjar använda min skor med betydligt lägre dropp. Så jag springer annorlunda och jag springer mycket mer på framfoten och det är mycket härligare känsla. Och det har jag lärt mig göra kanske de senaste 2 åren. Mm. Och jag ser så många som springer helt fel, att man kan tänka sig att kom igen nu då, lite mer... Mm.
Ja, men just det, löptekniken är ju oerhört viktig och det spelar ju egentligen ingen roll. Vi skojar här om 5 par sandaler eller 5 par trailskor och så vidare. Det spelar ju egentligen ingen roll vad man har på fötterna. Det viktiga är vilket löpsteg man har. Att man har ett korrekt löpsteg. Det är det som gör att man är skadefri och så vidare. Så att man verkligen har ett mjukt, fint, trippande steg. Gärna öka frekvensen lite grann. Och vad du har för kroppshållning och så vidare. Det är det som avgör om du är skadefri och om du tar det fram på ett lättsamt sätt. Det var det som gjorde att jag plötsligt när jag började springa barfota och i minimalistiska skor fick en mycket bättre löpstil. Och det gjorde att jag plötsligt kunde springa dubbelt så långt visade det sig utan problem. Jag vet ju inte var min bortre gräns går. Jag har ju inte provat allting som du har gjort med Badwater och så vidare. Utan jag har ju det framför mig. Men jag vet ju inte var gränsen går. Så jag testar ju hela tiden, vad går gränsen för? Men det viktiga har jag märkt, det är inte vad du har på fötterna, utan det är ju egentligen vilket steg har man, vilket löpsteg har man.
Du berättade om den här kursen du skulle gå i helgen med...
Ja, just det. Det finns en väldigt känd engelsman som heter Lee Saxby, som anses vara en av de främsta barfotacoacherna i världen. Han har hållit på i över 20 år och utbildat inom barfotalöpning. Och han kommer då till Sverige här nu till helgen. Så att då ska jag åka ner till Göteborg och gå en 3-dagars utbildning med honom. Det ska bli jättekul. Och bli certifierad barfota coach på köpet.
Vi var inne lite på crew, alltså familj, vänner, när ni ska ut på äventyr. Vad säger de? Är de med? Är de supportar dem? Vad gör de?
Det är ganska klokt, tror jag, om man vill satsa på sin löpning, att förankra sina planer i förväg med de som påverkas av de besluten. Och sen så ett annat råd är att inte göra det varje år. Väldigt lika ambitiöst, eller alltid lika ambitiöst. Det finns, vi har ju någon bok hemma där det står The Selfish Runner Syndrome. Jag vet inte om ni har hört talas om det, men det är kanske kan ord som man borde dela på det här. det finns saker man kan undvika och att falla i, skulle jag säga. Som till exempel att inte bara prata löpning, att inte visa vad du... Och som också är viktigt för det och så. Jag kommer inte ihåg alla de där reglerna. Det är nog dags för mig att gå tillbaka och repetera dem helt enkelt.
Men den står i bokhyllan.
Den står i bokhyllan.
Men har du haft med familjen?
Jag har haft med familjen vid till exempel Badwater, loppet som gick i öknen i USA. Mm. Där var familjen med och var en jättetillgång. Jag har fru och 3 barn. Och den äldsta var då 13 vid tillfället. Och hon var med som en del av crewn, lika som min fru. Så att vissa sträckor gick jag med dem. Sen var min syster med också. Och det betydde också jättemycket. Hon känner ju mig sedan lång tid tillbaka. Och så här 2 amerikanska killar och Johan som sagt. Men att familjen var där var mycket värdefullt. Men normalt sett så brukar det kanske inte vara så. För att om man åker iväg långväga. Det, för dem skulle det normalt sett bara betyda väntan att vara vid olika lopp och så. Men vid det här så funkar det då, i och med att det var sån stor supportapparat runt omkring.
Ni sprang ni inte tillsammans in i mål?
Jo, det gjorde vi. Den lilla filmen ligger där på YouTube faktiskt när vi springer. Eller de springer. Jag vände stapplar som en gammal gubbe. Ja. Och jag vet, själva upploppet var, jag vet inte hur långt det var kvar, några 100 meter eller något sånt. Och då tänkte jag, nu ska jag springa hela vägen här. Och så kroknade jag. Men sen så när det var, ja, jag vet inte om det var 50 eller 100 meter, då fick jag krafter och sprang in i mål. Men ganska rejält trött då.
Mm.
Det är okej i det läget.
Ja, precis.
Ja. Det kan vara en trötthet att sträva mot faktiskt. Just det kan vara en känsla av uppfyllnad av att ta ut krafterna så till den grad att man vet att nu har jag faktiskt gjort det bästa jag kan. Jag kunde inte gjort bättre än så här.
Mm. Samtidigt, det här är ju så fascinerande att det verkar inte spela så stor roll hur långt loppet är, för att det är alltid den här sista 10% av loppet som man blir helt slut. Att det då man märker, är det så att man omedvetet ökar hastigheten, eller vad är det som gör, eller att bara jag vet att nu är det inte så långt kvar, så att det är därför man blir så riktigt trött. Om man springer en 5 km eller 10 eller 21 eller mara, det är alltid de sista 5%. Håller ni inte med?
Jo, men absolut, men jag skulle säga att det är själva måttet, det är det mest meningsfulla framgångsfaktorn. Om du vid mållinjen kan säga så här, jag är skitslut och jag har disponerat loppet väl. Jag har fattat rätt beslut vid varje tidpunkt på basis av den information jag hade då. Då har jag gjort ett bra lopp. Sen om det blev personbästa eller inte och placeringen blev si eller så, det spelar ingen roll. Men har du disponerat väl och tagit ut dina sista krafter, då ska du vara nöjd. Bättre än så kan det inte vara.
Jag tycker att de inträffar ibland, just det där när man tar ut sina sista krafter och så vidare. Jag märker ju att man ibland går ut lite för hårt när man springer längre sträckor. Och då pratar jag framförallt om maraton och så vidare. Att man, om man tar det lite lugnare, om man av någon anledning har varit sjuk eller testat någonting nytt. Så att nu ska jag ta det väldigt lugnt så att jag inte tar ut mig. Ja, då gör man ju personbästa, även om det inte var målet. Just för att man går ut lite lugnare. Och det har man igen under hela loppet. Jag märkte samma sak här nu när jag var iväg i Mexiko och sprang min första ultra då. Att det var samma sak där. Jag var ju rädd för distansen på ett sätt eftersom jag aldrig hade sprungit så långt förut. Men just att man tog det lite lugnare i starten gjorde ju att man faktiskt höll en jämn fart precis hela vägen. Och just det här att hålla en jämn fart är ju någonting som ger väldigt mycket. Att man inte springer fort i början och så springer man långsamt mitt i och så ökar man på slutet. Utan just det här med jämna farten genom hela loppet.
Det här är ju någonting som jag också verkligen rekommenderar. Det är många som är rädda för att tävla. Man säger, jag är ingen tävlingsmänniska. Men just den här förväntan som man har. Och man bygger upp någon slags nervositet som man inte känner egentligen i någon annan situation just inför en tävling. Och jag förstår inte varför, för jag har egentligen inget att bevisa. Men det är, vad ska jag äta, hur ska jag utrustning, man sitter och klämmer på den här utrustningen och man väger den och man ska ha 2 bars eller ska ha 3 bars. Så helt plötsligt blir man så extremt osäker. Och sen så när man då närmar sig start, det byggs upp allting och sen så till slut så går startskottet och det är liksom på någon slags euforisk lycka. Nu kommer vi iväg alla och man springer tillsammans. Så att... Och just, som jag sa tidigare, man tävlar ju bara med 2 personer. Så att det är bara att testa. Man har inget att förlora. Man har inget, vad ska man bevisa? Det är bara en konstig upplevelse som man inte kan få i någon annan situation egentligen. Även om man inte är en tävlingsperson. Så vad gör det om man kommer sist? Man har ändå testat.
Mm. En härlig gemenskap också.
Mm. Mm.
Och just, jag tror att de här äventyrsloppen är ganska annorlunda en traditionella marer eller asfaltlopp ändå är, för att man vet inte hur lång tid det ska ta, man vet inte riktigt hur det ser ut runt hörnet. Jag brukar säga att man måste ju kunna, för att komma upp, för att se på andra sidan dalen, så måste man komma upp på toppen. Och det lite är att helt plötsligt så ser man en glaciär, eller man ser några djur, eller man ser en sjö som glittrar på ett helt annorlunda sätt som man inte alls hade förväntat sig. Så att det är väl det som gör också att man hela tiden fylls på av energi av naturen när man ute gör såna här olika lopp.
Men, ja. Men så ni kommer fortsätta tävla? Alltså är det viktigt? Eller är det liksom äventyret? Vad skulle ni säga?
För min del så jag växlar ner vad gäller tävling. Jag känner... Det du beskriver tycker jag är fint. Och man kan tävla på många olika sätt. Men för egen del så söker jag mycket mer av den... ska man säga, frihet och äventyret på egen hand. Så att nästa projekt är faktiskt upp i svenska fjällen. Men där vi inte ens har leden att förlita oss på. Utan vi vet var vi ska börja och vi vet var vi ska sluta. Och vi har kartan förstås och vi kommer kolla i förväg. Jag och en gammal löparkompis, Kenny Wallström, som en gång för, vad blir det nu? 9 år sedan sprang från Kiruna till Malmö i ett streck. En meriterad ultralöpare som bor uppe i Arjeplog.
Han visste var han skulle börja, han visste var han skulle sluta.
Ja, han bor uppe i Arjeplog och i Arjeplogsfjällen är det vi ska göra den här strapatsen. Och det, där finns ju ingen placering, ingen resultatlista. Men jag menar, vi kommer röra oss med hög hastighet och vi mår ganska lätt. Men ingen tävling. Så att jag personligen säger jag är nog på väg bort från tävlandet, men jag vet att det sitter ju en tävlingsjävel där inne och den vaknar ibland och kommer säkert signa upp sig någonstans också.
Mm. Sen är det ju också lite att om man vet att man har en tävling då förbereder man sig, då sticker man ju ut kanske när det är lite grisigt och jag kör en gång till liksom och, så att personligen kommer jag väl göra både och sen tycker jag det är roligt bara att vara ute och röra på med naturen. Jag gillar ju, jag ska börja cykla lite mer mountainbike och paddla lite. Jag tänkte jag ska köra Årex Extreme Challenge nu när det är 20-årsjubileum nästa år och sådär. Så jag är allsysslare, men viss löpning är ju fantastiskt, just hur enkelt det är att bara knyta på sig ett par skor och ge sig ut och man blir otrolig.
Jag kommer då växla upp i tävlandet, inte för att vinna eller prestera bättre, men för att utforska nya platser och sammanhang. Jag känner lite grann det där med att jag tycker det är så skönt att någon har tänkt ut och hittat den vackraste vägen att springa. Någon har liksom ställt ut vätska och mat och har någon form av säkerhetsarrangemang runt omkring tävlingen. Och då kan man ju, även om man inte har en djup erfarenhet, så kan man springa mycket längre. Man kan komma till nya platser som man aldrig varit på förut att springa. Så att det öppnar upp helt nya möjligheter att vara med i en tävling. Inte för att man ska prestera så bra tid, men för att du faktiskt får en fin upplevelse. Så
det kommer det blir lite göra. Som resanledningen, att man åker till
absolut.
Kan vara en liten ort ingenstans och så finns det ju fantastiska stigar.
Ja, det gör det.
Och toppar man det gör att vara på en tävling kanske i slutet av helgen och sånt där.
Ja, eller att det räcker kanske beroende på hur lång tävlingen är att man kör en sån. Jag funderar på att åka ner till Turkiet här nu i höst till någonting som heter Lycian Way. Och det är då 25 mil längs Medelhavskusten i bergskammen som går precis längs vattnet så här. En gammal antik vandringsled som då fortfarande är vandringsled. Och då kör man en maraton om dagen i 6 dagar. Så kan man då välja om man ska ha med sig sin egen packning och sitta och äta torkat kött eller om man då vill köpa in sig i den här tältstaden med sängar som de har dukar upp varje kväll där de har en buffé med turkisk mat då. Och jag funderar ju då på det senare. Jag tänker på det även sån upplevelse då, och njuta.
Vi ser till att smörja in med bra med solkräm på ena sidan, den som ligger mot havet där. Så.
Ja. Ja, just det.
Så är det.
Ja, man behöver inte vara orolig för att det ska uppslagen ska sluta finnas.
Nej, det finns hur mycket som helst. Ja. Just de här olika sakerna. Det blir en upplevelse och någon har tänkt ut. De har valt ut den vackraste sträckan på den här leden. Mm. Och där går tävlingen då. Det är inte så lätt att veta precis på om man ska springa annars om man vill ha en fin upplevelse.
Nej, så är det verkligen.
Stort tack till Erik, Otto och Daniel för att ni berättar och delar med er. Och jag hoppas du som lyssnar uppskattar dessa löparhistorier lika mycket som vi. Dela historier och dela bröd så som människan gjort i alla tider. Ja, just brödet vid det här tillfället var en smoothie fylld med grönkål, cayennepeppar och så förstås Tarahumara-indianernas chiafrön. Mer om löparsnack, mer om de som är med och snackar hittar ni förstås på Facebook-sidan. Löparsnack är producerat av mig, Agnete Dannenberg. Musiken är komponerad av Edvard Dannenberg och han var också ljudtekniker i det här avsnittet. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.